Jakten på mördaren är tillbaka med säsong 18. 10 nya mordfall som skakade världen och polisens jakt på mördaren. Först ut denna säsong kommer du få höra 4 av Sveriges mest gripande och mest omskrivna fall.
Snart därefter upptäcker de Lisa Holms jacka och mopedhjälm i en rishög på gården.
Vill du höra alla avsnitt av säsongen direkt kan du göra det helt gratis i appen Podplay.
I april 2016 skakas poliserna i norr av ett groteskt mordförsök när en kvinna förgiftar sin man. Motivet, att se honom dö.
Här pratar vi då om förgiftningar av olika slag och det är ovanligt.
Lyssna på hela avsnittet Giftgåtan i Piteå i podden Fallen jag aldrig glömmer i Podplay-appen.
Podplay. Live från Studio 1, du lyssnar på The Daily Messiah, ditt nyhetsflöde med mig, Messiah Hallberg.
Clara Doktorov.
John Wilander Lambrell.
Häromdagen var jag med på min sons innevarande avslutning. Han är ju, han spelar ju då med P-11-orna. Alla de här lagen har ju då avslutningar där föräldrarna i slutändan då får vara med och möta lagen. Föräldrarna utmanar då barnen på en...
Ja, var det match? Den innebandymatchen vi skulle på?
Ja, precis.
Skulle spela mot barn?
Ja, precis. Och ja, då ställer man upp, de har en spelare mer och vi har ingen målvakt. Och det stod då, först tänker man ju då att man ska, alltså när barn är riktigt små så ser man ju till att de vinner alltid. Eller jag vet, det är väl en svensk modell, en amerikansk modell är väl snarare att man ska lära dem att man kan förlora och tårar ska finnas och så vidare. Men svenska modellen är väldigt ofta att man låter barnen vinna. Och det var lite så jag tänkte att vi skulle göra också. Vi låg under med 11-10 då efter 3 gånger 20 minuter. Och så står barnen, de är väldigt glada, de håller på att slå då föräldrarna. Det är ganska svårt, de är 1-3 också, 11-åringar. Ja. De är många och snabba, mycket snabbare än vad man själv är.
Och du smidiga. Menar du att de egentligen var bättre än vad ni var?
Ja, men det var de ju. Alltså, om vi har ingen målvakt, de har ju en stor målvakt. Och de är en spelare mer.
Okej, okay, ja, okej. Okay, ja.
Men du
skulle... jag säger inget.
Men
jag
bara tänker. Men det är så patient ändå.
Jag tänker att det där skulle vara en lätt match. Ja. Men det kanske, jag kanske har fel. Jag vill bara...
Jag skulle tänka att du skulle stuka foten efter 10 sekunder.
Jo, men om jag stukar foten så då går det ju inte. Men jag tänker om jag inte stukar foten.
Du skulle... Ja, men skulle
jag vet inte. Alla men fall.
I alla fall. Då står barnen räknar ner, de håller på att vinna. De leder 10-11 då. Och så står de så här 10-9. Alla står och hoppar runt sargen. Hoppar 9-8-7-6. Och sen kommer de till 5 då. Och då är det en pappa som står framför mål och bara vispar upp den i krysset och kvitterar.
Nej.
Det skulle vara jag.
Nej.
Och det roliga var att det var ingen som liksom var så här... Aj då. Alla bara, yeah! Ja, men då var vi i kapp.
Jaha.
Ja, men då måste ju,
och du hade gjort dig då hela matchen?
Nej.
Nej.
Nej, jag hade inte gjort mig. Jag gjorde 2 mål. Jag var riktigt, riktigt vass faktiskt på topp. Men
ja, okej. Ja. Så ni gjorde det bäst? Men du sa att ni lät barnen vinna.
Nej, men det var lite den inställning man har innan nedsläpp. Innan pekningen. Men sen när man förstår att
det börjar på riktigt igen.
Ja. Mm. Så, du ser, så
det är något
du...
som inte stämmer med allt det här. Men okej, okay, ja, jag fattar. Han vispade upp den i krysset.
Det här är ingen gåte.
Jo, någonting stämmer inte.
Men om de har en målvakt med skydd och vi har ingen målvakt med skydd och de är 5 och vi är 4 på plan.
Ja.
Varför skulle det inte vara en jämn match?
Nej, jag vet inte.
Det här är också 11-åringar som spelar innebandy.
Jag coachade 11-åringar i fotboll och jag har bara väldigt svårt att se att jag inte skulle kunna ha slagit dem ensam mot... Alltså ett helt lag. Så här, jag har ingen aning. Jag kanske skulle få storstryk, men det är någonting som inte stämmer.
Vad roligt att han då kvitterade och direkt började då andra pappor och mamma säga, ja, det går till sudden death. Och sen blev det då förlängning och sen blev det straffläggning till slut. Och så vann vi straffläggningen. Så det var väldigt kul.
Okej. Okay. Ja. Så ni vann ändå.
Vi vann ändå, ja, precis.
Ja, straffar var de ingen bra på.
Min son gjorde mål, jag bommade min straff, men det spelar ingen roll, vi vann ändå. Det finns ju också en gräns, man tänker hur mycket ska man hänge sig. Alltså i en match med barn. Alltså, man får inte tackla sig innebandy. Men samtidigt kan man ju rappa dem på klubban sånt där. Och sen var det någon gång att jag var den enda föräldern, någon som drattade dem kull och gjorde någon slags halvvolt. Och då ställde jag mig upp och skrek, utvisning 2 minuter! Bara att det var ingen som förstod att jag skojade, för det var ingen som hade fällt mig själv.
Ja.
Så jag bara stod och skrek utvisning inför tystnad och sen fortsatte spelet.
Ja, som att du verkligen tyckte att domaren gjorde ett skitjobb.
Ja.
Domaren var köpt av
övervåningen. Ja, men det var kul i alla fall. Fler barn, om det är fler barn som lyssnar på det här och vill ha en riktig utmaning, ja, så kan ni höra av er till The Daily Messiah. Du tror fortfarande inte på det?
Nej, det låter
väl.
Jag säger att jag kan ha fel,
ja,
men det låter oerhört märkligt.
Jag har inte sett dig hantera en boll på 20 år. De skulle krossa dig.
Jag tror inte det.
Otroligt märklig grej att lägga sig in, det är något som inte stämmer energi på. Det här.
Ja, men det är krim torsdag, så jag är redan inne i det modet lite grann.
Ja, ja, ja,
jag ser,
ja,
mysterier även i den här historien.
Vadå, mysteriet med den oavgjorda innebandy?
Ja, det är mysteriet med det vuxenlaget.
Torsdag 2 juni, sommarens andra dag. Har ni fått någon sommarkänsla än? Den smyger sig på, tycker jag. Jag svarade själv på frågan. Har du fått det? Okay.
Nej, men precis som du säger, den smyger sig på. Mm. Men det har varit lite dåligt väder några dagar, men nu ska det ju bli bra här.
Ja, jag tycker det ser ut som att solen är på uppgång. Sommaren står för dörren och det här. Vi jobbar hela vägen fram till midsommar, vilket jag tycker är lite jobbigt. Egentligen vill man ju gå på semester redan nu.
Ja. Mm.
Men någon måste göra det hårda jobbet också.
Det är så gott med glass och det finns så många smaker. En miljon glassar och en miljon smaker. Messiah testar alla glassar som finns.
Hej!
Hej, hej, hej. Juni, juli, augusti är glassens högtid. Därför äter jag, Messiah Hallberg, en ny glassmak varje dag. Var gärna med mig på resan. Den började igår, onsdag den 1 juni. Då var det dansk äppelpaj. Men idag då, torsdag den 2 juni, då ska jag sätta i mig ingenting annat än belgisk choklad.
Det är så gott med glass och det finns så många smaker.
Belgisk
en miljon glassar och en miljon smaker. Messiah testar alla glassar som finns.
Sen är ju mer folkligt ändå.
Men det vore också roligt om du testade. Har inte GB så här de nya glassarna?
Jo, men kommer de?
Ja, okay,
men vad fan, det
har ni testat den här nya almondglassen?
Sorry?
Magnum.
Nej, inte spoila. Spoila hur den smakar.
Mandel kanske.
Inte spoila.
Men vad fan?
Inte spoila. Nu blir folk vansinniga. Okej. Det är då ibland undrar jag om vi ligger helt rätt under den där nyhetskategorin på podcast. Jag vet inte.
Vi ligger i alla fall högt upp.
Ja, det gör vi. Men jag tänker att det kanske finns andra kategorier som har varit mer lämpliga. Vad vet jag. Men vi rapporterar även nyheter. Anders Eldeman lämnar Melodikrysset.
Ja, jag blev jätteledsen.
Blev du det? Lyssnar du på Melodikrysset?
Ja, det är en tradition vi har i min familj.
Jag tänkte på John bara när jag läste om anledningen till varför han slutade. Han har suttit då som 26 år som programledare för Melodikrysset. Han har då träffat en tjej. Ett förhållande har då gett honom en ny outlook på livet.
Jaha, efter 26 år. Ja.
Hon hatar Melodikrysset då? Eller?
Nej, nu när jag träffar min tjej kan jag förstå att man kan ha det på andra sätt. Och det här tänkte jag på dig, John. Man kan nämligen ha semester, säger han.
Mm-hmm.
Men vad, har Melodikrysset sänds då varje vecka?
Jag har jobbat sedan jag var 13 år och aldrig haft semester sedan dess. Jag har njutit av det.
Men här är något som inte stämmer heller. Vadå, så innan han träffade den här tjejen visste han inte om fenomenet semester?
Nej. Han älskade att lyssna på då melodier och lyssna på kryss.
Ja. Så om han hörde, om han spelade upp då Arvingarnas låt Semester i Melodikrysset, ja, så förstod han aldrig innebörden
han
av det.
Han såg ut som en fågelholm.
Okej.
Okay. Är det grekiska, sa han?
Oj. Ja. Ja. Det här är Arvingarnas nya grekiska låt.
Ja, men jag tänker bara att han är motsatsen till dig då. Så att om du träffar en ny tjej, så plötsligt så börjar du ta ett riktigt 9-5-jobb.
Ja.
Och så säger det fanns tydligen någonting som heter heltidsarbete.
Jobb.
Oj, ja, men ja. Det har inte. Ja, okay.
Nej, jag bara
ja.
Tänker en ny tjej kan öppna vilka ja. Dina vyer och så vidare.
Jag vill inte ha någon ny tjej.
Nej,
du har en bra tjej.
Ja, det är väldigt nöjd. Och speciellt om nya tjejer innebär att man måste börja jobba heltid.
Jobbet.
Nej, jag är väldigt nöjd med min tjej.
Tysk tänker jag att hon är. Ja. Ordningsam.
Nej,
arbeit.
Svensk ska det vara.
Såg ni igår här att det blev klart med ny programledare för Paradise Hotel som också byter namn till Paradise bara?
Okay. Är det Elderman?
Ja, det är ju ett bra jobb på semester.
Ja, verkligen.
Hans tjej är den här Jasmine Gustafsson. Ska du inte ta?
Ja. Nej, men det är då Tone Sekelius, den här transikonen som var med i Melodifestivalen, Tone Sekelius. Hon kommer att vara programledare för Nya Paradise, som ska vara då inkluderande och visa på mångfald. Så jag vet inte riktigt vad som hände med formatet. Men Nicole Falciani, som var med och var programledare tidigare, hennes säsong sändes ju bara i några få avsnitt.
Mm.
Och sen så stoppade de serien och säsongen efter, som hon hade redan spelat in. Så hon fick egentligen aldrig liksom vara programledare ordentligt för det där.
Nej, det var ju ett år sedan ungefär då, när det var de här övergreppen i huset.
Precis.
Som de då upptäckte först när media upptäckte. Det var intressant.
Ja, det var väldigt märkligt. Så var det. Ja.
Och sen ställdes hela säsongen in.
Ja, och även säsongen efter.
Mm, så var det.
Som redan var inspelad. För då kom de fram till att det enda sättet att rädda Paradise Hotel var ju att göra om format. Ja, byta namn på det helt enkelt.
Han stackars alla de som var med i det.
Jag såg en del av dem. De dyker upp på Instagram och TikTok och sådär. Och så ibland så gör de sådana här lite bittra videos. Ja, hej, det är jag som inte är känd från Paradise Hotel. Så
oh, nej.
Ja,
nej.
Så de har liksom sagt upp sig då kanske från sitt jobb, precis som Anders gjorde från Melodikrysset.
Ja.
Och sticker iväg på semester och tänker...
Det är inte så vanligt att man träffar en partner som säger, var med i Paradise Hotel.
Men är inte det där en dröm ändå? Alltså att få vara med i en dokusåpa utan att den sänds. Jag har alltid tänkt med Robinson, att man fick göra Robinson, men man vill inte vara med i TV.
Var det någon sån här firmaaktivitet?
Ja, men alltså hela spelet vill man ju vara med på. Liksom.
Som det här Bodaborg som finns där, som är, ja, du får live och fånga på fortet.
Det är ju jättekul. Men det var inte det som var konstigt, det var inte det som var det som jag liksom inte fick ihop, utan jag gick och kikade på programledarna som har varit då tidigare i Paradise Hotel. Och det började ju då med att det var Josefin Crawford, tror jag, som var den första programledaren. Och sen så har det liksom varit lite olika. Malin Gramer var ju länge och sådär. Men sen så dykte det upp att Alex Schulman har varit programledare för Paradise Hotel. Visst, mm. Alltså, hade ni koll på det?
Mm, det var ett år, va, när han hade ju någon slags kvasi-intellektuell relation till det där. Det var ju, han hade ju en bisittare som var det Björn av Klen? Alltså DN-skribenten som var med i någon slags eftersnacksversion och skulle ha någon liten så halvintellektuell...
Ja, han ville ju höja det där ovanför vad det liksom hade varit.
Det gick så där, tror jag.
Han fick väl alla blev väl magsjuka den säsongen, tror jag.
Det fanns väl ingen samband i sig med Trollman.
Nej, men han var ju då säsong 4 och det här var 2010 som Alex Schulman var programledare. Och grejen är den att jag försökte hitta ett klipp. Och det är det här som inte stämmer. Finns inte en enda sekund med honom som programledare för Paradise Hotel att få tag i.
Tror han har anlitat,
jag har varit överallt.
Tror han har anlitat någon för att försöka... Det finns ju sådana tjänster.
Det är det jag tror.
Oj.
Jag tror att han har sett till att allt det där har försvunnit.
Eller så är det av Klen som har gjort det. Det känns mer som att han skulle kunna ha gjort det.
För visst är det märkligt att det inte finns en enda liten snutt där man ser honom på, liksom, i Paradise Hotel stå och prata med deltagarna.
Ja, jag läste om det där. De som har varit med i sådana public shamings. Det släpptes ju någon bok om det för några år sedan. De anlitade sådana amerikanska firmor som såg till att Google sökningarna, att de la in massa bluffsidor så att alla de här skandalerna, sen när de sökte jobb, då hamnade väldigt långt ner. Det kan ju vara något sånt då, som...
Just det. Ja, han vill mer etablera sig som författare än
Paradise Hotel. Ja, och Dramaten, liksom, regissör.
Han ville att Christer Henriksson skulle se det där.
Nu skete sig ju
Han kanske fick syn på ett klipp. Det som hände. Fan, jag får ta Skarsgård istället.
Hon är väl kanon?
Jag älskar Tone Sekelius. Det kommer att bli skitbra.
Mm.
Sen återstår att se vad som kommer att vara så himla nytt med formatet, som är så himla inkluderande.
Inga övergrepp var väl grejen?
Ja, det var ett av dem. Det är väl ändå en sanitär, liksom, fråga. Alltså, det ska vara övergreppsfritt i TV.
Ja, det tycker jag.
Jag såg att Ulf Lundell, jag läser hans vardagar nu, hans dagboksanteckningar från förra året, och då kommenterade han just skandalen. Ja, då förra året när den breakade. Nu, jag läste det idag, så att det är väldigt... Det är som att leva sitt eget liv fast ett års... Jag gillar det.
Vad var hans take på det?
Ja, han sa så här, övergrepp, såklart fruktansvärt. Men varför i helvete skulle man ens söka till att vara med i ett sånt kåthus från första början?
Kåthus!
Ja. Jag parafraserar. Ja, ja. Det var andemening.
Jaha, bra ord då.
Kåthus. Ja. Jag har faktiskt förslag för min fru att vi ska flytta till sånt.
Tack för mig, sätt på låt!
Härligt.
Sätt på låt!
Vi har inte
det. Vi har inga låtar längre.
Nej, jag vet inte. Messias minut. Jag såg Norm Macdonalds postuma stand-up special som släpptes på Netflix i veckan. Norm Macdonald dog ju, komikern Norm Macdonald, av många sedd som kanske den främsta... Ja, vad ska jag säga? Av komiker ofta ansedd som den främsta. komiker. Han var en komikers komiker. Han bombade ju lika mycket som han rev då. Alltså det var ju, ibland gick han ju då ut på tv och drog skämt som han visste om och inte skulle få något skratt, men så tyckte han att det här var liksom, det var så han gjorde sin business, vilket man kan respektera. Det är ju jävligt jobbigt att göra det. Det är svårt, men som komiker vill man ju att folk ska skratta, oftast i alla fall.
Ja.
Han dog september 2021, 61 år gammal av cancer. Det som var så intressant då med det där, det var att han fick cancer 2012, 9 år innan, utan att säga det till någon. Ryktena säger att han inte ens sa det till sin familj.
Oj.
Vilket är ju då, för han vill inte bli behandlad annorlunda. Många mjölkar ju då sin cancer, om man får säga så. Alltså många drar ju, alltså redan dag ett så ringer man Bibi Röde på sommar och säger vet du vad Bibi, testerna ser inte bra ut.
Vidarebefordra provresultaten till bibiröde@sr.se.
Ja, men man drar dem direkt och sen, får man väl eventuellt att justera dem om det visar sig att det inte var något, men man vill ändå vara med på listan. Och den här specialen då, han höll på och jobba fram material till en ny Netflix-show som han skulle då ha för publik. Sen kom ju då pandemin. Så sommaren 2020 så gick det inte för ståuppkomiker att gigga. Så då skulle han in då på en cancerbehandling dagen efter. Så då dagen innan den här cancerbehandlingen, han var orolig för att man inte skulle överleva. Så satt han sig då framför sin dator med ett par hörlurar och en mikrofon och liksom gjorde världens första Zoom-special. Han sitter en timme och... ja, pratar in i skärmen då. One take. Det är ganska intressant. Inga skratt då såklart, men ändå roligt. Och han tar med allting då. Det är one take, inga klipp. Hans hund kommer förbi och någon gång så ringer det på hans telefon. Så här låter det ju för.
I mean, I have opinions that everybody holds, you know. I like, I don't know. Yellow is the best color, you know. But I don't know if you call that an opinion. You know, it's just a, oh, hold on, it's my phone. Hello? I gotta phone you back on account I'm doing a special on the TV, comedy special. So I'll call you back, okay? Okay. Sorry about that, guys. Anyways... I was saying I don't got really no opinions.
Det blir väldigt nära till det. Han överlevde då den här behandlingen, sen dog han ändå ett år senare. Och då, precis när han låg för döden, så kom han på att han hade den här inspelningen. Och så tittade han igenom det och så sa han, jag vill att det här ska släppas som en sista sista grej. Det är ju tungt såklart, men det finns ändå, ja, jag vet inte.
Då är det bra då?
Ja, det är bra, men det är svårt. Tar du bort en publik för en komiker så blir man ju liksom till slut... Alltså Magnus Betnér satt också gjorde lite sån här under pandemin, att han satt vid sitt skrivbord och rantade om olika saker. Man tänker lite så här, ja, det är inte stand-up riktigt. Men...
Och Zoom-samtal kan ju vara oerhört tråkiga att vara med på.
Jo, men det här var ju roligare Zoom-samtal än många som jag har haft med olika firma-gigs-partners och sånt där. Men, och han pratar om döden, han pratar om allt, och så där när man ser tillbaka då så förstår man ju att det här var ju, han pratar om sig själv då, det fattar man ju inte, eller ja, det är ju klart nu för alla oss som vet om att han är död, men han liksom bröt aldrig ihop. Det var bara en gång under hela den här timmen som man kunde höra att han skälvde lite på rösten, tycker jag i alla fall.
And then I go, Ma, you got enough to eat? And she'd go, oh, yes, but she'd just be eating what was left from us. You know what I mean? And then we go, can we help with the dishes? No, no, watch your football games. You know? I love my mother, you know. She lives right beside me here. She's great. I don't think my mother has ever spoken a word that had any irony in it.
Och visst hörde man där lite. Man ser också att han får någonting i blicken. Det måste ju vara en konstig kontrast för honom. Alltså att vara komiker här, man ska leverera någon slags roligheter. Och så sitter man då med tanken på att imorgon kan allt vara över. Och det måste vara en, jag vet inte, det är bara livet på 60 minuter på ett jävla absurt sätt. Men som det proffs han är, så efter det där, den där lilla grodan i halsen, så bara jobbar han sig in i ett litet roligt skämt om sin mamma istället.
She's just earnest, she's just happy, she knows how to love, she doesn't judge, you know. And I don't think, like, she'll go sometimes to the grocery store and come back. The other day she did this. She came back, she said, oh, man, funny thing happened in the grocery store. I said, what happened, Mom? She said, a woman came in and bought a grapefruit, and it cost $1.69. And last week, it cost $1.19. And then I said, well, that's not a story, let alone a funny story. I don't even think that would be considered a story.
Ja.
Det är roligt.
Ja, det är roligt. Men sen så säger han tack och hej. Och sen går de då direkt till en tv-skärm som det zoomas utifrån. Och då ser man att några av hans bästa vänner, komikervänner, sitter i ett rum och har sett den då för första gången. Så då sitter David Letterman, Dave Chappelle, Adam Sandler, Conan O'Brien, Molly Shannon och David Spade. Och liksom har någon slags minnesvaka.
Jaha, det är efter.
Men gud,
han
vad hade... fin.
Oj. Ja, och sitter, och pratar då om det de har sett precis. Mm. Och många av dem är också, man kan läsa mellan raderna, att han sa ju inte ens till dem att det var sista gången han skulle se dem och sådär. Så att många av dem var ju, det fanns ju en, kanske inte bitterhet i fel ord, men en, det finns ju en, alltså att de hade gått runt och länge och tänkt såhär, oj, han är arg på mig, varför ringer han inte tillbaka? Eller, alltså den typen. Så att det var, ja, ett speciellt ögonblick. Gå in på Netflix och se det om ni kan. Den heter Nothing Special, roligt namn. Ni måste slå över då till engelska för att kunna få upp den, för den finns inte på svenska Netflix av någon anledning, jag vet inte varför. Det är ju någonting med det här med just att folk som är döende, och det som gjorde Norm intressant var just att han inte då meddelade det där, att han inte skickade vidare till Bibi Röde, för att annars älskar vi ju de döda, så är det ju. Vi vet ju om att någon som är döende kommer att sommarprata i år, så är det ju. Och det är alltid de mest populära programmen, för det finns ingenting som svenskarna älskar som döingar, så är det. Alltså, det är så här, åh, har du hört sommarpratet? Det var så himla bra. Vem är det egentligen? Jag vet inte, men han är död. Kan vi gå och se honom live? Nej, det, tyvärr, det går inte. Det. Han tyvärr är död. Det är just den här dödsprylen som står i vägen för att vi kan se honom live. Men ni borde verkligen... Vi älskar dem, du vet. Till och med folk som inte heller varit älskade innan kan ju plötsligt bli då omåttligt populära efter sin död. Om de bara hade vetat det när de var vid liv, att allt de behövde göra för att få en bra karriär, det var död. Det var allt de behövde göra. Och ibland önskar jag faktiskt att jag var död. Alltså äntligen skulle jag få den uppskattning jag förtjänar. Så.
Norm... Vi lovar att vidarebefordra beskedet till Bibi Röde.
Ja, det ska vi göra.
Norm var ju någon som var så fantastisk. Han var fantastisk då, både som död men även som levande. Så jag tänker, om man ska ta med sig någonting från den här specialen, så är det väl att man ska gå ut och krama en kompis och vänta inte tills den dödes sommarprat, utan gå ut redan idag och säg till någon som du tycker om att de betyder något för dig, att du värdesätter dem och allt sånt där. Livet är för kort, ni vet. Säg det medan ni kan. Man vet aldrig vad som händer härnäst. Jag ska faktiskt ta och skriva till Jockeboy här på en gång. Dags för krimmorgon alldeles strax med JVL. Vi har ju ett specialavsnitt av podden. Jag kommer inte ihåg siffran eller avsnittsnumret på det, men det heter Världens största krimmorgon. Då har du samlat några av dina mest intressanta fall i en enda lång, nästan två timmar, en och en halv timme lång svep. Det är väldigt populärt, många har laddat ner faktiskt bara det. Så att det är ju kul. Ett litet tips om man vill ha mer av JVL.
111 är det.
111?
111.
Mm, in och lyssna på det, men först kan du lyssna på veckans...
Ja, det tycker jag.
Krimmorgon. JVL, kriminalromansförfattare, men också ständigt med näsan i en true crime-bok.
Ja, och i blöt kanske.
Ja, verkligen,
lite olika fall.
Ja, verkligen.
Det här fallet som jag ska prata om idag kallas för Lost Girls of Panama. Har ni hört talas om dem? Om
det? Nej, inte alls faktiskt.
Utspelar sig i Panama.
Det utspelar sig i Panama. Mm, och det handlar om två tjejer då. Mm. Ta det från början. Lisanne Froon och Chris Kremers var två 22-åriga holländska tjejer som efter att ha tagit examen från universitetet i Holland sparat ihop pengar för att åka på sin drömresa. De skulle besöka landet Panama, gå på sightseeing, lära sig spanska och jobba volontärt med lokala barnhem. Men istället för det här äventyret som de hade planerat och drömt om, så slutade deras öde i tragedi och framför allt kanske mystik. För en tidig morgon, den 1 april 2014, så hade Lisanne och Chris planerat att promenera längs en populär vandringsled i Panama. Har ni gått på vandringsleden någon gång?
Ja.
Ja, men inte i Panama, men någonstans i Sverige, men det var dödstråkigt.
Den här ska vara en av världens vackraste då, det kallas för The Pianista Trail. Och de gav sig iväg där då, de tog med sig en hund, Azul, som tillhörde den familj där de bodde då. De packade badkläder, solglasögon och sin kamera och gav sig iväg. Och det var sista gången någon såg dem levande. För den här hunden då, Azul, kom under dagen hemspringandes till familjen utan tjejerna. Och dagen efter så anmäldes de försvunna. Ett stort sök inleddes och man fick hjälp av lokalbefolkningen, turister, hundar och flyg. Men man hittade inga spår efter tjejerna. Den enda ledtråd man hade att gå på var att några vittnen hade sett de här två tjejerna äta frukost med två killar samma dag de försvann, men man kunde aldrig identifiera vilka de här killarna var. Och jag menar, det här fallet har ju blivit oerhört omtalat, omskrivet i såna här kretsar där jag ibland rör mig, alltså
skygga kretsar.
Ja, alltså forum, mysterieforum kretsar, alltså många Reddit trådar och så vidare. Och det finns flera anledningar till det som ni kommer att märka här när jag beskriver vidare. För det är först efter 10 veckor, den 14 juni, som ett första fynd görs. En kvinna hittar Lisannes ryggsäck liggandes bredvid en flod. I ryggsäcken då hittar man solglasögon, $83, Lisannes pass, en vattenflaska, 2 BH:ar, men framför allt då Lisannes digitalkamera och båda tjejernas mobiltelefoner, allt i väldigt gott skick. Det här hittas då 12 timmars promenad ungefär från där de försvann, så väldigt långt bort. Och här börjar konstigheterna då. För om tjejerna gått vilse, varför skulle de lämnat den här ryggsäcken med mobiltelefoner och sin kamera och sådär? Och när man börjar analysera mobilerna så hittar man något märkligt. Först då, bara timmar efter att deras vandring börjat klockan 16.39 och 16.51 hade båda telefonerna ringt först 112 som var det holländska larmnumret. Det gjorde ju liksom ingen nytta i Panama. Efter det så hade man ringt 911 som är Panamas larmnummer. Men inget av samtalen hade kopplats fram, troligtvis på grund av att det var dålig täckning. Lisannes telefon fick slut på batterier den 4 april, alltså 4 dagar efter de försvann, och användes aldrig igen. Men Chris Kremers telefon däremot stängdes av och på flera gånger ända fram till den 11 april, alltså hela 11 dagar efter försvinnandet. Man såg också att efter den 5 april, är ni med här nu, hade 77 försök gjorts att komma in på Chris Kremers mobil, men man hade misslyckats med att skriva in rätt lösenord.
Alltså innebar 77 försök?
Ja, och det måste ju på något sätt ha inneburit då att Chris Kremer var död, för att hon skulle nog troligtvis inte glömt bort sitt eget lösenord, och att då hennes kompis Lisanne försökte att komma in på hennes mobil i flera dagar efteråt.
Ja, alternativt att någon gärningsperson försökte ta sig in där för att ta bort något
eventuellt
komprometterande.
Alternativt det, ja. Och det är ju det som det har spekulerats mycket kring. För sen så började man titta på kamerorna. Här börjar det bli märkligt igen då, för det fanns då många foton på kameran, men bara från 2 olika datum, vilket var det kanske konstigaste av allt. Dels från den 1 april, där inget ser ut att vara konstigt. Tjejerna ler framför kameran där de står bredvid en bäck. De är ute i naturen, och det här var ju 1 april när de försvann då, så de var tagna under den här dagen, kanske innan de ens insåg att de liksom var vilsna. Sen dröjer det då 7 dagar till den 8 april när 90 stycken foton tas mellan 1 och 4 på morgonen. Alltså foton den 1 april, sen 8 april, 90 stycken nya foton. Inga foton däremellan. Och de här bilderna då visar bara mörker och några träd. Några visar en flod, några en liten gren med en plastpåse virad runt sig. En visar en ryggsäck, det är ganska märkliga bilder. Och de här kan man ju titta på, de här bilderna. Det är bara söka på Lost Girls of Panama så kommer de upp. Mm. Och den kanske konstigaste bilden av alla är en närbild på vad som ser ut att vara Chris Kremers blonda bakhuvud. Chris Kremer då som man har spekulerat, som man kanske som inte kunde komma in på hennes telefon. Så hon borde kanske ha varit död då. Många hävdar även att man kan se blod på hennes bakhuvud. Det är inte jag lika säker på. Jag ser inte riktigt det, men man kan ju kolla själv. Något annat som var konstigt var att utredarna upptäckte på kameran var att bild nummer 509 saknades.
Så en bild i den här bildserien?
Borta.
Borttagen.
Borttagen. Mm. Det var den sista bilden som var tagit i slutet på det 1 april. Alltså det fanns bara bilder från 1 april och 8 april, och det här 509 var den sista bilden som togs den 1 april.
Det var spännande, så det kan då ha varit att de var ute med någon.
Det är det som är frågan, va? Mm. Experter som utredarna talade med menade att det inte var möjligt att helt radera en sådan bild från minneskortet manuellt. Det vill säga att om du har en sån här digitalkamera och du tar bort den så ligger den fortfarande kvar på du kan återskapa den från minneskortet.
Aha.
Och de som hade gjort den här kameran då, de hävdar att man behövde koppla in digitalkameran till en dator för att radera den totalt.
Mm.
Och det är ju det här som är liksom gör det till lite av ett mysterium, för de hade ju ingen dator med sig.
Nej. Och varför skulle någon göra det, alltså ta sig det jobbet? Det låter väldigt bassligt istället för bara ta minneskortet.
Ja, precis. Men man börjar göra sökningar av det här området där ryggsäcken har hittats, som de sett ut att befinna sig också på de här bilderna. Och till slut då, efter 2 månader, så hittar man kvarlevor, 33 ben, av tjejerna utspridda över ett stort område, och det var inte möjligt att fastställa någon dödsorsak. Men det är ju då så otroligt många frågetecken kring det här. Först då, varför gick tjejerna utanför vandringsleden? På på den här vandringsleden är det i princip omöjligt att gå vilse. De hade bokat en guide dagen efter som de skulle gå ut med. Ändå gick de ut dagen innan själva utanför den här vandringsleden. Och sen är frågan, vad gjorde de i 11 dagar? Hade Chris dött flera dagar före Lisanne? Varför skulle de annars inte komma in på hennes mobil? Men varför finns det då ett foto på Chris bakhuvud flera dagar efter att hon i så fall skulle ha dött? Varför tog de de här bilderna? Var det för att försöka signalera till ett flygplan? Var de jagade av någon eller något djur kanske? Och varför dröjde det så många dagar mellan fotorna togs? Alltså om de använde blixten för att försöka få hjälp eller för att skrämma iväg djur, skulle de verkligen inte kommit på det förrän efter 11 dagar? Det är också ganska länge, 11 dagar.
Ja, man tänker att man är desperat också, att man, då testar man allting. Ja.
Ganska tidigt, ja, kanske, ja, till och med första natten. Ja, 11 dagar är otroligt länge.
Ja.
Och också de överlevde 11 dagar utan då rent vatten, vad man vet i alla fall. Vilka var de två männen som Chris och Lisanne sätts äta frukost med samma morgon, och varför har de aldrig gett sig till känna? Det här var ju väldigt uppmärksammat då. Och så vad fanns egentligen på bild 509 och hur kunde den ha raderats på det här sättet? Det har ju spekulerats väldigt mycket kring det här. Den här guiden har ju bland annat blivit föremål för en del misstankar, i alla fall på nätforum då. Mm. För han var tydligen lite shady. Han hade liksom så här festat med turisttjejer innan. Någon hade anklagat honom för något övergrepp.
Han var till och med i Paradise Hotel.
Ja, exakt. Alex Schulman, han kanske var ute med honom och ville radera alla spår av hans samröre. Nej, men då har ju tanken varit då att den här guiden gick ut med de här tjejerna kanske den dagen och gjorde någonting med dem då, och sen så togs det därifrån. För man har aldrig riktigt förhört honom eller någonting. Väldigt mystiskt alltihopa, men jag tycker väl då att den mest logiska förklaringen är väl såklart att tjejerna gick vilse, kom längre och längre bort från där de bodde och försökte söka hjälp på olika sätt. Och till slut dog de av naturliga orsaker eller blev attackerade av djur. Men alla de här frågetecknen kommer nog tyvärr att bestå i det här fallet. Och jag kan ju bara säga att när man väl börjar liksom grotta ner sig i det här och titta på bilderna, så kan man lätt fastna. Så tänk på det innan ni börjar bildgoogla.
Ett sånt, gör det nu. Det är ett sånt fall.
Det är ett sånt fall.
Det är ett sånt fall.
Ett sånt fall.
Men du tror ändå då att allt talar för att de troligtvis dog en sån död som man... Jag vet, när man är ute i Death Valley i Nevada utanför, ja, Vegas, så står det ju såna här mycket varningsskyltar. Tänk på att mobiltäckningen upphör nu, ta med mycket vatten i bilarna. Det finns ju såna områden.
Visst.
Där man kan bara dö utan spår liksom.
Ja.
Du tänker att det var...
Ja, men vad tänker ni? Nu har ni hört med de detaljer som finns liksom. Mm. Jag menar, om det skulle vara något fuffens med, så skulle det väl då vara att den här guiden då följde med dem kanske samma dag och har gjort någonting mot dem och sen lämnat dem där ute. Men ja, jag undrar. Ja.
Men är det inte troligt att det är de här två killarna då, som inte gett sig till känna?
Men vad skulle de ha gjort liksom? Och skulle de ha, och jag menar, de här befann sig, alltså 12 timmars promenad hittar man ju vid ryggsäcken bort. Skulle de här killarna ha gått med dem då i 12? Alltså det är lite mycket... Det enda man skulle kunna tänka sig är att någon för ut dem på en plats där de vet att de aldrig kommer kunna hitta hemifrån igen, utsätter dem för någonting. Men ja, jag tycker det verkar väl mer troligt bara att de har gått vilse. Och sen det här med kameran kommer vi aldrig få reda på hur den här bilden kunde raderas och vad som var på det där fotot egentligen.
Man kan sakna den gamla tidens digitalkameror. Jag har en sån hemma, men det är
klart du gör det.
Ja, men man måste ladda dem med det. Och alltid när man tar med dem på semester så
allt som fanns förr är dina favoriter. För när digitalkameran kom så var du väldigt anti det. Då ville du ju säga det ska vara såna här gamla Super 8-kameror.
Det är något som inte stämmer med det. Det vill jag påstå.
Ja, men jag tyckte det var härligt att kunna gå in och lämna in i en riktig butik. Va? Men, ja. Imorgon förresten, John, jag ska testa nu. Imorgon ska jag försöka kliva in då i framtiden. Det du säger, jag ska använda dina de här matapparna som säger att de kan leverera mat bara på en minut. Du har tvingat in mig i den hörnan. Jag vill inte vara där. Jag tar avstånd från det jag ska göra redan nu. Jag ska se om jag kan få till en vettig måltid med hjälp av dina appar som du har hittat på.
Ja,
vad spännande.
Idag hann jag knappt... Beställde och sen hann jag knappt lägga ner mobilen i fickan innan det stod utanför dörren.
Otroligt. Imorgon ska jag be mig in i samhällets mörkare delar där John trivs och dansar. Det är matappar på gång imorgon. Tack för att ni har lyssnat. Det är alltid ett nöje att göra det här tillsammans med er. Vi är här och ni är ju var ni nu än är. Vi hörs imorgon, då är det fredag hörni. Hej!
Hej! Hej.
Podplay, en del av